Hej Humlan! Ska du vara med i podden? Hej och välkomna till det 12:e avsnittet av Harry Potter-podden med Lisa Lloyd Larsson och Gustav Brink-Larsen. Hej Lisa!
Hej! Shit, är det redan 12:e?
Det är 12:e och så har vi släppt 2 specialavsnitt också. Så att det här är 14:e gången vi sitter och spelar in.
Ja.
Jag börjar glömma bort vad vi pratade om i början så att...
Ja, vi går i cykler.
Ja, precis. Vi kommer ha 15 avsnitt vi bara rullar runt på liksom.
Exakt. Så börjar vi om igen.
Ja, nej, förhoppningsvis inte. Hur står det till med dig?
Jo, det är jag lever.
Du lever?
Ja. Själv då?
Jag lever också.
Ja.
Ja, vi har tänkt...
Jag känner mig effektiv.
Känner du effektiv?
Ja, att jag vill börja typ så. Snappy, snappy.
Då ska vi göra det.
Ja.
Jag har ju spenderat hela den här lördagen med att inte göra någonting. Ja. Så att, äntligen ska vi få podda liksom.
Titta, du är min motpol.
Ja, på alla sätt.
Ja.
Du som varit och spelat här Pokémon Go tidigare idag.
Ja, just det. Ja, har jag gjort flera timmar.
Till och med åkte in till Stora stan och gjort det. Ja, precis.
I ösregn, by the way. Sjukt otacksamt. Jag och massa barn, typ.
Ja, och satte det på spårvagn och bara...
ja, plankat har jag gjort.
Ja.
Eat my shorts, västtrafik.
Ja.
Ja.
Det kanske var dumt att vi sa, men...
Nej, vi uppmuntrar plankning.
Ja, det är sant, det gör vi.
I kollektivtrafiken.
Mm.
Helt klart.
Vi uppmuntrar i grund och botten gratis kollektivtrafik, kanske vi ska säga.
Det gör vi också, men grovt hårt plankande är vägen dit, är grovt, känner jag.
Ja,
hårt mot hårt.
Ja.
Ja.
Så kör vi.
Ja.
Idag, när vi ska prata om Harry Potter-saker som inte innefattar spårvagnar, så ska vi istället prata om Quidditch.
Ja!
Ja! En sport som många uppskattar väldigt mycket.
Ja.
Vad är Quidditch? Det är ett gammal sport.
Quidditch är en gammal sport. Jag älskar Quidditch.
Mm-hmm.
Jag tänker att hade jag varit en Hogwarts-elev liksom i Storbritannien eller någon annanstans så hade jag älskat att spela Quidditch.
Jag hade varit bitter att det bara var 4 Quidditch-matcher per år för ett lag. Liksom. Eller 3 matcher
till
och
med. Ja, den är ju, ja. Den är utvecklingsbar.
Ja, man hade velat ha 3 veckan.
Ja, precis. Det hade man ju. Men man får många Quidditch-träningar i alla fall.
Ja, precis. Väldigt många träningar, väldigt få matcher.
Ja, som sagt, Quidditch är en det är en uråldrig trollkarlssport.
Mm.
Har gått under lite olika variationer av namn och stavning under årens lopp.
Ja, kanske mer stavning. KV eller KW har ju varit med ibland.
Och ja, liksom. Och så här CU, Quidditch. Ja. Ja, men det här stammar den första Quidditch-spelandet som man kände till spelades i en ort i Storbritannien som heter Quidditch March.
Mm, precis.
Därav namnet då, och sen så hade så som Spotty gör, tänker jag, att det har evolvat lite under århundradenas gång. Så.
Ja, precis. Vi har utgått väldigt mycket från boken
Quidditch genom tiderna.
Så heter det på svenska, ja.
Ja.
Som ju Rowling då har skrivit. Den nämns ju i Harry Potter-serien.
Ja,
och sen har hon skrivit en bok, alltså det är precis. Lite metabok liksom. Som hon gjorde då till förmån för Comic Relief, som är en brittisk välgörenhetsorganisation för ett antal år sedan. Den har många år på nacken. Ja.
Och är ju i Harry Potter och de Vises Sten, så är Quidditch Through the Ages då, som det, originaltiteln är ju en biblioteksbok från Hogwarts bibliotek. Faktiskt Hermione som lånar den, för hon har ju panik att inför första flyglektionen, för det är ju inget hon kan lära sig utan till från en bok. Så hon lånar den, och efter att hon och Harry blir vänner sen så låna handen av henne, så att säga. Och men för att den hjälper honom att ta... Han är jättenervös för sin första match, så det hjälper honom att ta fokus lite från det och sådär. Och få en del nyttiga tips.
Ja.
Så efter några år då så skrev ju J.K. Rowling den. Faktiskt den första lilla fröet till Fantastic Beasts-serien började ju med också som en textbok. Som en kursbok faktiskt för Hogwarts.
Ja, precis.
av Newt Scamander är ju den skriven i boken. Men J.K. Rowling har så att säga faktiskt gjort den i efterhand. Den finns också.
Vad är det hon kallar författaren till Quidditch under tiden? Kenilworth Wisp?
Mm.
Det är ingen vi känner till sådär i övrigt väl? Någon,
han nämns inte alls.
Nej, precis. Han är bara författare till Quidditch genom tiderna.
Ja.
Det nämns lite om författaren i boken, kan vi ju säga då. Ja. Men det nämns inte i Harry Potter-böckerna.
Nej.
Nej, och den börjar lite grann den boken med att nämna lite så här tidigare sporter som kan ha influerat Quidditch. Som man har sett att det funnits lite så här, det nämns ett årligt kvastrace i Sverige mellan Kopparberg och Arjeplog.
Ja, det är fantastiskt kul tycker jag. Det här racet går, de flög rakt igenom ett stort drakreservat också. Och den som kom först, det var inte så mycket man skulle göra mer än att flyga igenom draknästet. Men den som kom fram då till Arjeplog vann. Den första överlevande som korsade mållinjen vann. Och pokalen var formad som en svensk kortnosig drake.
Ja, precis.
Sveriges nationaldjur i drakform.
Ja, precis.
Man ska säga så. Det är ju vår lilla stolthet, får man väl säga.
Ja, det är ju det andra som nämns då svenskt i en riktig Harry Potter-serien, om man säger så. Som vi nämns i fjärde boken.
Mm.
Som en av drakarna till i turneringen i magisk trekamp.
Ja.
Ja, och där nämns även lite andra sporter så där som hon har hittat på som ska influera, bland annat någon konstig sport där man får häxa stenar upp i luften och så ska man fånga dem med inte krukor, vad heter det? Kettles? Cauldrons?
Precis.
På huvudet. Och så här, det skulle tydligen ha varit en irländsk machosport så där på 1000-talet.
Såklart att den var irländsk. Måste gjort skitont, kan man ju tänka sig.
Ja.
Springa runt med en kittel på huvudet och sen bara doink.
Ja,
landar
precis.
En sten där i. Ja. Gud vad jobbigt.
Ja, lite sådär. Så att hon försöker bygga en mytologi här runt Quidditch som jag tycker gör att den blir trovärdig. Och så är det då
absolut.
I Quidditch March som den då första gången beskrivs av en kvinna där som är ganska missnöjd med att...
Med att klonken landar i hennes rabatt hela tiden.
Ja,
så
precis.
Hon blir förbannad och skriver om de här dårarna på kvasta som kastar den här läderbollen till varandra och fram och tillbaka.
Ja, och då finns det ju inga... Då ser det lite annorlunda ut. Till exempel man gör ju mål i träden.
Mm.
Har de sett upp någon form av ringar eller tunnor sådär, som man ska skjuta i.
Ja, från allra första början skulle man nog bara placera bollen i träden och sen så blev det att man satte upp öltunnor faktiskt i träden.
Ja.
Och det här utvecklades ju då till korgarna eller till ringarna som vi har idag.
Precis. Ja. Och i början där fanns ju inte den gyllene kvicken.
Nej, Quidditch har ju som sagt som de flesta andra sporter som av våra mugglarsporter också har, så har Quidditch också utvecklats. Regler har kommit till och ändrats och sådär. Men införandet av kvicken var ju kanske då det som mest revolutionerade sporten och gjorde den till vad den är idag.
Ja, och det är en rätt rolig historia tycker jag.
Tycker du? Jag tycker den är fruktansvärd.
Nej, men alltså tycker du det med han som erbjöd 150 galjoner?
Ja, berätta den du.
Ja.
Jag är ganska missnöjd med den.
Ja, alltså den gyllene kvicken var från början inte den gyllene kvicken, utan det var en riktig fågel som hon då kallat The Golden Snidget. Och den heter ju alltså The Golden Snitch, då heter ju kvicken på engelska, så att det är en snarlik sådär. Och det är lite så att en gammal, typ före detta trolldomsminister, innan riktigt trolldomsministeriet fanns, bevittnade en Quidditch-match och tog med sig den här fågeln då, som är väldigt snabb och den ser ut typ exakt som en kvick ju.
Mm, den var jättesöt.
Ja, jättesöt.
Liten, rund fågel som var väldigt, väldigt snabb och men så här. Jag tänker mig typ som en guldig, tjock kolibri.
Ja, precis.
Typ.
Ja.
Så ser den ut. Ja.
Men precis, för att den har ju en kropp som verkligen är bollformad liksom.
Ja, det finns en teckning på den i Quidditch genom tiderna. Så ni som har boken, kolla in den. Ni som inte har det, googla.
Ja, precis.
Den är jättesöt.
Ja. Nej, men han tog med den här fågeln då till en Quidditch-match och sa att den spelare som lyckas fånga den här kvicken under spelets gång får 150 galjoner av mig. Och 150 galjoner på den tiden, och det här var 1200-tal, men jag utcyklar nu, så ska vara, tror jag, det skrev Rowling i en liten parentes där, att
det är
typ en miljon galjoner idag liksom. Så skitmycket pengar. Man får, det gjorde att alla sket ju i att spela Quidditch och bara jagade den här fågeln då. Ja. Som publiken såg till att med repelling charms, att den, de höll kvar den på arenan.
Ja. Usch, så sorgligt.
Ja, och då blev det en del av spelet. Mm. Och sen så ska...
Jag vill också bara hävda att det fanns en hjälte av de här, en kvinna som räddade den här fågeln.
Ja,
hon, när den flög nära henne så använde hon en locka till sig besvärjelse och räddade fågeln, släppte ut den i det fria.
Ja,
Och så det fanns hon, ju. Sen fick hon böter.
Ja, precis.
Men skadan, den fågeln blev räddad, men skadan var ju redan skedd.
Ja. Och så det blev färre och färre sådana fåglar.
Ja, man införde i varje Quidditch match så införde man då en golden snidget fågel och det, matchen slutade med att man fångade och dödade den här fågeln då. Så jävla vidrigt.
Onödigt att döda den kan jag tycka.
Skit onödigt, ja. Men som vanligt så är ju folk dumma i huvudet och är taskiga mot djur.
Ja.
Men det blev som du sa, det blev som brist på de här fåglarna till slut ute i det fria, så de blev thank god fridlysta och man fick inte längre jaga dem. Och då...
Då skred en man vid namn Bowman Wright till verket. Och han var någon form av smed.
Ja, smed som bodde i Godric's Hollow
faktiskt. Ja, Godric's Hollow, precis. Mm. Gjorde han faktiskt. Han skapade den första gyllene kvicken.
Mm. Av metall då.
Ja, precis.
Tack och lov.
Ja, med vingar. Och det står att han ska ha studerat The Golden Snidget. Och för att kvicken ska ha samma manöverbarhet och sådär. Den ska vara snabb i sidled och kunna ändra riktning. Och
har det lite rörelsemönstret som en av de här som fåglarna då hade.
Mm.
Och det är det jag också tänker kolibri. De som är lite så här snabba och ryckiga i sina, liksom att de bara... Bzzz.
Ja, men
först de här och där och vingarna syns knappt för de är så,
det är så snabbt,
snabba liksom.
Ja. Man ser bara nästan ett brus av vingen liksom.
Ja, precis.
Ja. Och han, efter det då så används bara den här typen av gyllene kvickar då.
Mm.
Och fördelen med dem är också att där kunde man på något sätt förhäxa dem så att de höll sig innanför planen.
Mm,
fågeln försökte ju fly och då fick ju publiken stå och hjälpa till och hålla den kvar.
Mm.
Det slapp man ju nu då med kvicken.
Mm. Fan, jag tänker typ som tjurfäktning. Gud vad fruktansvärt. Jag blir riktigt så illa till mods när jag tänker på det.
Jag ska helt enkelt säga att jag missade det här att de dödade snitchiten. Jag trodde bara att de fångade den. Så kunde man ju släppa den igen, rimligtvis.
Den dog i samband med att de fångade den.
Ja, av chock typ eller?
För det allra mesta. Ja, och att man liksom, den var så liten så att de krossade den i sin hand.
Ja, okej. Ja, stackaren.
Så jävla hemskt.
Ja.
Usch.
Men egentligen innan kvicken kom in i bilden så fanns det ju fortfarande de två första bollarna. Vi har ju då klonken som ju är den man gör poäng med.
Ja.
Det är det som är, om man ska göra liknelsen till fotboll så är det ju fotbollen.
Precis, så och den är väl den boll som är kanske mest lik sin ursprungliga sitt ursprungliga utseende.
Ja.
Man brukade använda, det allra första var väl typ att man använde någon form av typ urinblåsa från en drake.
Ja. Och det är ju så här, inte just att det var från drake, men att man använde urinblåser och gallblåser sådär, det gjorde man ju till exempel så här i förhistorisk fotboll innan situationstecken, för fotbollen har inte funnits i 1000 år, men man har spelat olika typer av sporter och de typerna av blåserna har gått att använda, så att där hämtar ju in ett element från verkligheten som
verkligen.
Så här, det är inte, det låter kanske lite tokigt, men
det var så det var.
Så gjorde man liksom. Ja. Men sen har ju då klonken utvecklats till modern tid och är inte gjord av djurblåsor längre. Nej. Däremot är den väl gjord av skinn, tror jag.
Ja, precis. Ja. Inte jättemycket bättre. Men,
Nej, men ändå lite bättre.
Ja.
Kan man tycka. Och även dunkarna. De två stycken som åker runt och försöker slå av folk.
De onda bollarna, som min lilla syster sa när vi hade sett vi andra Harry Potter-filmer på bio tillsammans.
Ja, där är den ju definitivt ond.
Ja, den jagar ju efter Harry där.
Ja, precis. Och det var från början stenar.
Ja.
Ja. Och där har vi då vad man, det skrivs i Quidditch genom tiderna så här att idén till det kan ha kommit av den här irländska sporten vi pratade om. Med där man skulle fånga stenar på huvudet. Så att förhäxade stenar, fast här flyger de runt och försöker knocka folk av sina kvastar.
Precis, och i det här ursprungliga Quidditch-spelandet i Quidditch March så tillkom dunkarna i form av typ stenar som man förhäxade skulle flyga runt i luften liksom och kanske så här jaga spelarna som ett lite försvårande moment. Så,
ja.
Så det följer sig naturligt att det skulle finnas någon form av, så här, det ökar svårighetsgraden lite och det ger ju även möjlighet för en till typ av spelare då, en spelarposition då, i form av slagman.
Precis, som ju har sitt slagträ,
ja, precis.
Av någon form av material.
Precis.
Men man gick ifrån sten där efter ett tag och gjorde till någon form av järn. Det står i boken här att de förstärkte ju magiskt sina slagträn så mycket att de ibland slog sönder stenen. Och då blev det bara liksom, då var det grus som åkte runt efter folk. Och det kan ju vara, det är inte så ont, men det kan vara jävligt irriterande, tänker jag mig.
Ja, ingen effekt liksom.
Nej, precis. Och svårt att slå på det gruset sådär, och få någon riktig effekt.
Ja, det var lite värdelöst.
Ja.
Dunkarna ska vi säga också är liksom kvicken, är de förhäxade att hålla sig inom spelplanen, så att säga. Kvicken vet nu, den flyger runt och den gömmer sig och visar sig lite hejkon bacon. Dunkarna skickas ju främst runt av slagmännen, det är trots allt ändå fyra på planen, på två bollar, så de bankas väl runt ganska flitigt, tänker jag, men annars en dunkare som flyger fritt, så att säga, attackerar oftast den spelaren den har som är närmast.
Ja, precis.
Klonken däremot, lite intressant att spelare blev så irriterade på att varje gång man missade en passning eller liknande så flög ju den såklart då ner till marken. Tyngdkraften, att den liksom, den bara, ja, men den liksom ramlade ner. Och för att slippa åka och hämta den varje gång från sina kvastar så började klonkarna göra så att de blev inte lättare, men de blev typ, alltså som en sten typ som sjunker i vattnet, att den sjönk ganska sakta liksom. Så när den blev hängandes i luften typ så sjönk den ganska sakta, och då var det enklare för dem att fånga den i farten och börja om liksom.
Ja, man spelar ju ändå en bit upp i luften, och att istället behöver få åka ner hela vägen till marken och plocka upp den, att då behöva dyka 5 meter, ganska stor skillnad, för det kan man ändå göra i farten liksom sådär.
Precis.
Så att, ja.
Ja, tänk även risk för skador och sånt kanske. Ja. Det blir lite så här Vronskis fint, det gäller liksom att man ska dyka ner till marken och kanske tävla mot andra lagets chasers och ta upp den från marken. Det kan ju bara gå illa liksom.
Så, ja, precis.
Bra justering, tycker jag.
Ja, och ingen vill ge sig, så förr eller senare så är det någon som...
Någon kommer krascha och dö, ja, liksom.
Precis.
Det var Quidditch,
vi kan passa
hur
lite
det har spelats.
Ja,
och ni vet hur det spelas idag, men ja, vissa skillnader, vissa likheter.
Ja, det har varit lite sådär med målvaktens position, att den har förändrats. Att från början står det att målvakten var egentligen mer av en fjärde jagare som sen ställde sig i mål när man... När man hade anfall mot sig då liksom.
Målvakt som inte egentligen heter målvakt utan väktare är den svenska översättningen.
Ja.
Men på engelska så heter det keeper, precis som...
Ja,
goalkeeper.
Så ja, precis. Så att,
jag tror att det är väktare.
Ja, jag tycker det är ju samma sak.
Ja.
Sådär.
Ja.
Det, jag pratar om väktaren när jag säger precis.
Målvakt. Jag är bara, så van att vill säga bara, målvakt. Ja, vill bara så här. Slänger vi oss med fel termer så är det för att vi är nonchalanta och inte för att vi är okunniga.
Ja, precis. sporten spelas ju professionellt.
Ja.
I Storbritannien, i hela världen
i
nästan.
Hela världen,
utom typ sådär, det spelas professionellt i USA, men inte riktigt på samma nivå. Hon har gjort även likheten där med att rugby har spridit sig runt hela världen, eller fotboll kanske ska ta mer som exempel. Men USA är lite motvalls och har gjort sin egen lilla version av det liksom.
Är de inte bäst så vill de inte vara med.
Nej, precis.
Så det är vi vana vid.
Ja, precis, lite deras grej. Men den äldsta klubben i världen är ju då Paddlemere United. Dit
Oliver Wood en av mina favoritkaraktärer värvades.
Ja, han, till deras reservlag står det väl till och med att han
han var värvades,
tror jag. Ja. Det är lite olika mellan Sverige och England hur lagsystem så fungerar.
Ja, just
det. Men den ska då ha bildats redan 1163.
Mm.
Så att den är ju skitgammal.
Den är gammal, ja.
Men, och sen så eftersom att Quidditch ändå tar lite plats, alltså planerna är en sån där, att ta lite plats, så har man försökt minska på antal proffslag, så att man typ valde ut 13 lag som fick bli proffslagen.
Mm.
Det var i 1700-talet, jag för mig.
Ja, just det.
Och resten was asked to disband, alltså ombads helt enkelt sluta spela, eller spela på amatörnivå. Och de är då 13 lag som vi känner till som spelar professionellt.
I den brittiska,
professionella
ligan.
Jag pratar Storbritannien nu, och där känner vi till då Chadley Cannons och
Holyhead Harpies,
som är det enda helt kvinnliga laget och sådär.
Ja, just det.
Ja. Det finns jättemycket att säga om Quidditch. Och vi fortsätter med Harrys Quidditch-spelande.
Mm.
Tänker jag. Om inte du har något mer om...
Nej, jag
Du är nöjd med Quidditch-historien?
Ja, det är jag. Det...
Harry Potter. Någonstans ändå mannen vi samlas för.
Ja, precis. Ja, mannen med ärret.
Ja, precis. Ja. Han började ju spela ganska ovanligt tidigt.
Ja.
Första år.
Första, där känner ni till. Första sökare, eller yngsta sökaren på ett århundrade.
Ja.
På Hogwarts.
Tack vare McGonagall, tack vare Draco Malfoy till viss del.
Ja. Många inblandade där. Neville's mormor.
Ja, precis.
Ja, så. Ja. Malfoy. Mm.
Han får ju spela Quidditch i 5 år. Ja. I 4:e året spelar han ju inte.
Nej, just det.
Man kan argumentera att han fick ju knappt spela under sitt 5:e år.
Nej, alltså, han blev avstängd. Nej, och 2:a året så ställs ju Quidditch-matcherna in på grund av hemligheternas kammare och Slytherins arvtagare. Ja. Så att,
när görs det? Hur tidigt på säsongen är
inför,
det?
Jag tror det är inför sista matchen.
Ja,
de ska möta Hufflepuff, tror jag.
Ja,
jag tror och det är ju samma dag då som Hermione blir förstenad av basilisken.
Ja, precis.
Något som faktiskt slog mig, jag satt och filosoferade häromdagen så som jag så ofta gör.
Ja.
Och insåg att den här Harrys sista Quidditch-match på Hogwarts blev den här förhatliga tillställningen när Cormac McLaggen skickar en dunkare i huvudet på Harry.
Ja.
Han däckar och vaknar på i sjukhusflygen med liksom spräckt skalle typ. Och sen så efter mycket om och men så attackerar Harry Malfoy och får straffkommendering varje lördag är det väl i resten av terminen eller sånt där med Snape då.
Ja.
Så han missar i Quidditch-finalen.
Ja. Och då Ron gör en fantastisk match.
Ja, och Ginny är det väl som spelar sökare och vinner.
Precis.
Över Ravenclaw och Cho Chang. Men så den sista, Harrys sista Quidditch-match, för Harry spelar ju inte Quidditch professionellt senare i karriären, utan han går ju för försvar mot svartkonstespåret och blir auror.
Ja, han gör ju typ så bara såhär 10 Quidditch-matcher i livet. Han gör ju 3 första året då, sen blir det bara 2 andra året.
Mm.
Och sen är han avstängd större delen av 5:e året och sådär. Och missar ju då åtminstone en match sista året då, precis.
Mm.
Alltså att för att vara känd för att spela Quidditch så är han inte någon jätte-Quidditch-spelare rent kvantitativt.
Nej, han fick inte spela så många matcher som han borde.
Mm. Nej, och han gick ju inte 7:e året. Hermione gick ju tillbaka och gick det året.
Mm.
Ett år för sent. Men det gjorde ju inte Harry och Ron.
Nej, precis.
Men han fick i alla fall vinna Quidditch-pokalen.
Han vann Quidditch-pokalen i alla fall.
Ja.
Och det var ju... Det var ju fantastiskt.
Hur många vann han? 2 år?
För han vann 3 år.
3 år till och med?
Ja, 3:e året, 5:e året och 6:e året vinner han. 4:e året är det ju ingen turnering.
Nej,
då, på grund av Triwizard Tournament istället.
Just det.
Så han får vinna den 3 gånger i alla fall, och det är ju det är bra.
Ja, 1:a året vinner de inte Quidditch-pokalen, de vinner ju The House Cup.
Det
är, poängen är ju lite...
Ja, precis. Det är Slytherin som vinner den, tyvärr.
Ja, precis. Vi får ju höra en del om diverse Quidditch-spelare. Vi har ju några professionella vi känner till.
Mm.
Ludo Bagman till exempel.
Mm.
Men de flesta vi har hört talas om är ju Hogwarts-spelare.
Mm.
Har du någon favorit där eller något sådär?
Såklart Oliver Wood.
Ja.
Så, snabba svaret.
Väktare då?
Ja, precis. Mm. Precis. Jag har så himla mycket positiva känslor kring liksom Gryffindors Quidditch-lag generellt. Så här, man gillar Lee Jordan som är kommentator. Så jag tycker han är absolut den 8:e spelaren för Gryffindor som är så patisk liksom, i sitt kommenterande.
Det är svårt att inte kalla det fusk. Men,
gillar honom skarpt.
Ja, man gillar Angelina, gör jag i alla fall.
Ja, verkligen. Hon är grym. Fred och George är jätteroliga och de är duktiga på det de gör.
Ja.
Och sen så... Även, vi får alltid höra att Charlie Weasley är så himla, var så himla duktig Quidditch-spelare. Men honom får vi aldrig vara med och liksom se spela.
Tycker jag. Nej, han har ju lämnat Hogwarts när vi kommer in i historien.
Det är lite synd, jag hade gärna sett att han hade en så här alternativ Quidditch-karriär. Men,
ja, det är väl Hagrid som säger det, att han kunde ha spelat för England. Alltså att han kunde potentiellt ha varit landslagsman.
Mm.
Det är ju ändå en... Då är man ju ganska bra. Vi vet ju att Victor Crumb då i VM, som vi får följa i 4:e boken då, beskrivs som att han flyger på ett sätt som Harry inte har sett någon annan flyga på. Som att han kvasten är en del av honom nästan. Mm, eller något, på något sånt beskriver han
precis.
Det.
Ja. Ja.
Och då annars, måste ju Charlie också vara ganska bra.
Ja, ja, men verkligen. Och annars är det inte så jättemånga. Det är Ludvig Bergman som du nämner. Och sen Victor Crumb är väl kanske den som vi mest får träffa.
Mm.
Lite löst.
Vi hör om Gwen och Jones.
Ja, vi får höra om Gwen och Jones. Men inte jättemycket så här. Lite kuriosa att Ginny blir professionell Quidditch-spelare.
Ja, hon går väl till... Är det Harpies? Ja, eller vilket lag? Ja, precis.
Och det kunde man ju vänta sig nästan. Ja. Hon var väldigt duktig på alla positioner.
Ja, och sen blir hon ju också Quidditch-korrespondent för Daily Prophet, sägs det.
Riktigt grymt, tycker jag. Skitcoolt.
Så hon fortsätter i sportvärlden.
Någon som också var på väg till en professionell karriär inom Quidditch var professor McGonagall, men hon la av på grund av skada tidigt. Så hon... men ja, hennes intresse visar sig. Hon är ju alltid galen i Quidditch... matcherna.
Hon försöker dämpa Lee Jordan för att vara för partisk.
Mm.
Men hon är ganska partisk hon också.
Ja,
så
det,
det blir,
det är hon verkligen.
Hon är kanske inte så bra på att dämpa honom där.
Nej.
Nej.
Men så av de mer kända och sen så, ja, vi får ju några Irlands landslag och Bulgariens landslag då. Utöver Crumb får vi också stifta någon så här bekantskap med, men ändå inte jättemycket.
Vad gillar du beskrivningen av Quidditch-VM, det kapitlet? Tycker du, eller gillar du det kapitlet för det?
Ja, det gör jag väldigt mycket. Det ger en jättemajestätisk känsla, tycker jag. Mm. Hur de beskriver liksom stadion och hela uppbyggnaden till hur det är på campingen och så vidare. Det, är ju...
det känns verkligen folkfestigt.
Ja, det känns liksom jättefolkfestigt. Det som... och man känner, jag känner själv så här typ, alltså stämningen. Alltså så som man själv kan känna när man själv, vi då som gillar fotboll. När man är på en riktigt stor match, skulle man vara på en typ Champions League-final eller en VM-final eller någonting liknande. Liksom, det är verkligen så här nerverna utanpå. Och man är jättepepp, även ifall det inte är ens favoritlag som har gått vidare, så är det ändå så här, uff, det är stort liksom.
Ja, men jag
och den känslan förmedlas, tycker jag.
Jag har suttit på ett fullsatt Nya Ullevi, så där 50 000 pers och sett fotboll, och bara det liksom, och det är en ganska dålig arena så där med, för fotboll. Och bara det liksom, det är en extra nerv. Det är lite som inför en stor konsert med ett band man älskar liksom. Jag tycker det är lite den festivalstämningen nästan.
Precis,
liksom.
Det är verkligen. Och det tycker jag man får när man läser detta. Och efter att ha läst böckerna så himla många gånger och fortfarande får det.
Ja.
Att man själv typ också så här, ser fram emot matchen jättemycket.
Ja, precis. Det, man vet hur det går, man vet allt.
Men man vet alla detaljer och ändå så bara blir man så pepp. Liksom. Så det tycker jag. Jag gillar det kapitlet väldigt mycket.
Ja. Det sa vi inte i historiedelningen, men det spelas ju VM då var fjärde år sedan 1473.
Ja, precis.
Så att, det är minst sagt en gammal... gammal sport.
Mm. Precis. Vad tycker du? Du instämmer?
Ja, gud, det trodde jag mitt engagemang här skulle gjort tydligt. Men jag älskar ju fjärde boken och liksom att den börjar med, och jag är liksom idrottskille någonstans i grund och botten som älskar fotboll och
typ all sport.
Ja, men precis. Så att få det beskrivet och att hon faktiskt beskriver det väldigt, väldigt bra, som sagt.
Mm.
Och hon kanske beskriver det på ett sätt som man när man är i stunden inte riktigt upplever det som själv. Men som man efteråt, det blir en stämning sådär.
Mm.
Så att, och jag har aldrig varit på ett VM eller EM i fotboll till exempel. Då, men man ser bilder därifrån och det verkar som att alla lag samlas. Och liksom, alla fans samlas från olika lag. Och liksom har det väldigt trevligt tillsammans. Mm. För att det är en viss typ av människor som åker på sånt.
Ja,
sen visst, det finns huliganism och skit också. Och framförallt förra tiden, det ska vi inte förringa. Liksom. Men det har ändå blivit mindre av det. Mm. Sista 20 åren.
Ja, precis.
Så att, ja.
Generellt så sett så verkar Quidditch vara en väldigt vänlig sport. Alltså man, vi hör inte mycket om någon dålig så här baksida av keffa, supportrar och så vidare i alla fall. Så det är ju positivt. Ja. Och det är, liksom, det är det jag gillar mest med kapitlet om just om VM-finalen liksom i Quidditch. Att det är så här, det är framtids... dödsätarna förstör stämningen sen på natten. Men fram tills dess så är det väldigt, det är glada, uppspelta, förväntansfulla känslor. Liksom.
Ja, men väldigt också härligt. Så här, man träffar Seamus och hans mamma är det väl så. Han håller väl på Irland nu liksom. Så där, det verkar vara verkligen en hel familjs grej.
Ja, absolut, absolut.
Ja.
Så det är kul med en folklig sport.
Ja, fullsatt. Mm. Festligt.
Ja.
Ja, vi tycker ganska uppenbart att vi generellt verkar gilla Quidditch. Sådär.
Mm.
Om du hade fått spela Quidditch, vilken position hade liksom hade varit din, tror du?
Jag hade helt klart varit slagman.
Oh.
Ja.
Kan du utveckla varför är du lockad av det?
Alltså jag tror sökare hade jag varit dålig på. Okay. För ja, jag är ganska dålig. Så här, jag är ouppmärksam och lite så här slarvig liksom, så det jag
har inte... Luna driva iväg och tänka på annat.
Ja, oh. Exakt. Det är risk att jag liksom hade slackat lite där.
Ja.
Väktare hade jag nog tyckt var ganska läskigt. Alltså jag hade gått all in liksom och kastat mig av min kvast och sånt när jag skulle försöka göra räddningar.
Ja.
Så det hade inte heller gått så bra. Och jag har en jättedålig kastarm. Okay. Jag spelade handboll när jag var liten och jag fick typ aldrig spela matcher för jag var så dålig. Och när jag fick spela minsta lilla så fick jag alltid stå på linjen för jag kunde inte skjuta. Så jag fick alltid spela mittsexa.
Så ditt självförtroende när det gäller att kasta saker är inte på topp.
Det grusades vid 6 års ålder i Karlshamns, ja. Karlshamns handbollsklubb.
Finns det någon tränare vi ska hänga ut här? Eller? Nej, ska vi inte.
Nej, det var självförvål att jag var usel.
Ah, okay. Men var bra.
Ja, alla höll med. Ja. Men nej, så det tror jag inte heller att jag hade varit någon bra jagare, för jag är skitdålig på att kasta och göra mål och sånt. Ja. Så att det är uteslutningsmetoden. Men jag tror ändå jag hade tyckt att så här... Jag tror ändå jag hade tyckt det var ganska kul och liksom att, ja, men att få skada folk. Och
ibland är du så politiskt inkorrekt. Men ja, du...
Nej, men jag är ärlig.
Ja.
Så här, men ett visst, alltså att, liksom, att skjuta en dunkare i ansiktet i full kraft på någon, det är som en liten misshandel typ.
Men det är ju det.
Ja, och det hade jag tyckt var ganska gött liksom att få, ja, men särskilt när det var något, någon man hatade som man mötte så hade det varit skitfint.
Om man mötte Malfoy.
Ja, eller jag tänker bara så här, folk i...
Eller Cormac McLaggen.
Ja, gud, oh, ja, verkligen. Men jag tänker så här, folk i mitt... Liksom, eftersom jag har spelat fotboll i nästan hela mitt liv, så har man ju alltid folk i derbylagen liksom, i ens egen stad som man ogillar skitmycket. Och de har man ju alltid... Man fick ju tackla dem på sin höjd liksom, i fotboll, men... Skulle jag spelat Quidditch och verkligen fått mangla dem med liksom, en hård, stenhård boll i ansiktet. Liksom, då...
Och det skulle vara okej! Okay.
Och det skulle vara helt lagligt, ja precis, ja. Det skulle ju vara underbart och verkligen så här, jag är faktiskt anhängare av, viss typ av våld är sunt.
Ja,
jag vet att du inte håller med, men det är mitt motiv till att jag skulle vara en bra dunkare, plus att jag är ändå så här, jag gillar idé, jag har typ alltid gillat att spela brännboll och sånt också,
ja, okay.
Så att jag tänker det.
Mm. Jag ska säga så här, ett visst mått av våld kan absolut ibland vara direkt nödvändigt och absolut försvarbart. Jag tycker bara det blir roligt att beskriva det när man pratar om Quidditch. Men jag gillar ju den taktiska delen just av att ha slagmännen och dunkarna.
Ja.
För man hade kunnat tänka sig Quidditch att ja, men istället för att två av dem är slagmän så är det 5 stycken jagare.
Mm.
Och det hade blivit någon form av handboll nästan, fast,
ja, alltså,
handboll fast på kvastar liksom. Men slagmännen ger ytterligare en taktisk dimension.
Mm.
Just för att man får slå den mot folk. Alltså såhär, det är själva grejen liksom.
Såhär,
och det är ett våldselement. Och man får slå den även på den som inte är förberedd väl. Förutom målvakten.
Ja, precis. Om inte klonken befinner sig i målområdet, då får man...
Då får man att målvakten. Ja, just det. Precis. Nej, och då gillar jag någonstans det här elementet att man måste som jagare vara uppmärksam på... att även om jag inte har bollen, alltså klonken, så kan det komma en dunkare mot mig helt plötsligt från ingenstans.
Ja.
Och det är också så här, det är ett sätt att stoppa någons anfall genom att missa, alltså även om inte jagarna har lyckats stoppa den motståndarnas jagare, så kan man...
Finns det andra hinder liksom?
Ja, precis.
Det kanske jag, nu blev jag väldigt ivrig här när jag pratade om att få kasta bollar i ansiktet på folk som jag hatar.
Ja.
Men det ska också till, alltså en slagmans främsta uppgift är ju eftersom dunkarna är självgående, så även ifall man inte skjuter på dem så attackerar de. Ja, vanligtvis då den spelaren som är närmst till hands flyger de in i den och ger den en ordentlig smäll liksom.
Ja.
Så ens främsta uppgift som slagman är faktiskt att skydda egna spelare, så att ser man att ens, ja men att sökaren till exempel har fått tag på kvicken och skjuter iväg i full patte liksom, då är det ens uppgift som slagman att hålla dunkarna i schack och rikta dem mot andra Och framförallt riktar dem bort från den egna sökaren då, ja. Så att han inte, eller hon inte blir störd,
ja.
I att fånga snitchen liksom, eller kvicken.
Du skulle till exempel kunna åka efter sökaren, alltså så här, förutspå sökarens väg och se till att det inte kommer några dunkare dit. Alltså det finns ju många taktiska precis. Möjligheter.
Precis, och det, jag menar det är också. Det som är tanken, ja. Liksom. Så det är ju ändå någonstans grundidén, men sen att man kan rikta dem mot andra lagets spelare generellt, det är bara gött.
Ja, precis. Det är en added bonus, som
ja,
vi säger.
Men att försvara de egna spelarna, särskilt då, ja, men när man är typ delaktig i spelet, när man är i anfall eller kvicken har blivit sedd eller någonting sånt där.
Ja, ja, precis. Nej, men jag är nog ganska enig om att Slagman hade varit väldigt, 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 väldigt rolig.
Mm.
För mig står det lite mellan Slagman och Jagare. Jag tror inte jag vill ta målvakt i Quidditch. Eller väktare. Jag säger målvakt. Ja. Ni vet vem jag menar. Ja. Det sitter så i mig, jag säger målvakt. Men jag tror inte att... För att jag har haft problem med det här med att försvara tre målstolpar. Och att man, som jag förstår det, får göra mål från båda håll och sådär. Det hade stört mig.
Ja,
jag tycker att jägarna får för mycket fördelar där. Liksom.
Mm.
Men jag hade kanske ännu mer, precis som du, föredraget att spela slagman just för att visst, du kan få en klonk på dig. Nej, en
dunkare
på dig även om du är slagman. Men då har du i alla fall det här jäkla slagträet att försöka skydda dig med.
Ja.
Som jagare är du ganska utsatt. Då måste du vara snabb och smidig. Och det har ju aldrig varit kännetecknet för mig. Att vara snabb och smidig. Så att,
ja. Ja, det är svårt att tänka sig.
Ja, men så att jag är nog ganska enig i att slagman är roligt.
Mm.
Och Fred och George verkar ha varit... väldigt duktiga på det.
Ja, absolut.
Redan vid väldigt ung ålder, med tanke på att de då uppenbarligen har varit med sedan de gick andra klass.
Mm, det är roligt att båda får den här uppgiften också. Det är fantastiskt liksom.
Ja. Ja, att inte en av dem blev någon annan, blev jagare eller sådär, utan att de verkligen får det två.
De är som två mänskliga dunkare, säger Oliver Wood.
Ja, precis. Det känns som en väldigt bra beskrivning
av de två. Ja, det känns som en bra beskrivning av de två.
Ja. Vi har ju faktiskt sett sista 15 åren att människor i vårt vanliga liv i mugglarvärlden har börjat spela Quidditch.
Mm-hmm.
I vad som då lämpligtvis ofta kallas för just mugglar-Quidditch. Av den lilla anledningen då kanske att vi inte kan flyga till exempel. Mm-hmm. Vi har generellt svårt för det.
Ja, det är vanligt.
Ja, Muggla Quidditch drogs igång runt 2005 i USA på ett universitet.
Mm.
Och där har man en fast spelplan, den är ovalformad. Man har de här tre målstolparna med ringar på.
Mm.
Som är i olika höjd. Jag tror någon är 1,40 och sen är det 1,80 och sen är den 2,20 i höjd. Så att det är lite olika höjd på dem. Sådär. Och man spelar helt enkelt med att ha en kvast mellan benen och så springer man. Och för jagarna är väl rollen, kan man säga, ganska lik som i riktig Quidditch.
Uh-huh.
Alltså att du har det är som jag förstått det, en något urpumpad volleyboll man spelar med.
Uh-huh.
För att det ska vara enklare att få grepp om den med en hand då. För att man har ju bara en hand till godo.
Uh-huh.
Till godo. Man har bara en tillgänglig. Bara en
eftersom
hand.
Den andra då håller kvasten mellan benen som man springer med.
Och kvasten måste alltid vara mellan benen. Och skulle du av någon anledning råka dra ut den eller tappa den, så måste du släppa bollen du har, springa till din egen målstolpe och ta på den. Och sen får du vara med igen. Så man får ett litet straff om man liksom... Mm. Om något gör ett misstag på det sättet.
Kan du tänka innerlåren på de starka spelarna? Då måste jag skita ont att springa med en stock mellan benen.
Ja, jag tänker att de är ganska smala.
Det är så jättesnuskigt.
Ja,
alla förstår vad jag menade.
Ja, och det finns en väktare, målvakt då, som ju fungerar ganska likt som i verkligheten.
Har han också en kvast, eller hon?
Ja, alla har kvast.
Alla har kvastar.
Ja.
Mm.
Slagmännen, där har de ju inga... De har inga brännbåsträn eller så.
Nej.
Och det är inget som flyger runt förhäxat eftersom att det inte går.
Nej.
Utan då har man sådana skumgummibollar som man spelade spökboll med.
Mm.
Som man kastar. Och det ska tydligen finnas tre sådana på planen, som jag har förstått det.
Okay. Mm.
Som att man då får försöka. Och blir man träffad som jägare, så tror jag att samma sak där, att då måste du typ släppa det du har och springa till din målstolpe och ta på den.
Okay. Ja, för jag tänkte också så här, skulle
för att de blir inte skadad liksom.
Nej, på samma sätt. Skulle det inte vara att de var hårda och liksom typ gjorde lite ont att få på sig, då stör de ju egentligen inte. För att få en sån skumgummiboll i huvudet, bara ja, det kan man ju leva med liksom. Inte hela världen. Men blir man träffad så måste man alltså släppa klonken då.
Det är så det har beskrivits.
Ja, men det var ju ändå rimligt tycker jag. Det kan man ju förstå.
Ja. Och man gör, jag ska komma till sökarna sen, jag sparar dem lite av en anledning. Man gör mål på samma sätt som i Quidditch i den magiska världen. Och man får 10 poäng på samma sätt för varje mål. Man spelar dock en... Det verkar vara lite olika så här, att det har varit olika genom tiderna. Så jag vet inte vilket som är den senaste. Men antingen spelar man en liten fast satt tid.
Mm.
Eller så... För det är det här att eftersom att den gyllene kvicken...
Mm.
är ganska svår att replikera.
Ja.
Det ska vi komma till sen, men det kanske blir lättare att replikera ju mer modern teknik vi utvecklar. Men just nu så går det inte att ha något sånt flygande runt. Nej. Så att det är i själva verket en människa som har en strumpa.
Gula kläder.
Ja, gula kläder. Och så är det en tennisboll typ i en strumpa. I en strumpa som helst ska vara gul och som typ sitter... ut från, ja men lite som från så, rumpan.
Som, alltså satt i byxorna
ja,
där bak
typ. Ja, precis. Ja. Och den kommer in, som jag förstått, efter typ så här 17 minuter. Och efter 18 minuter får sökarna springa in. Och då är helt enkelt, och de har också, alltså kvicken tror jag inte har någon...
Nej, den är fri liksom.
Ja, den är fri. Den har ingenting mellan benen. Sådär. Eller det får den ha, men den har inget fast mellan benen. Medan det har sökarna då. Och sökarna ska helt enkelt försöka rycka den, som jag har förstått det.
Ja, precis. Det är som när man lekte svanskull när man var liten.
Så, precis.
Alltså när man, som man gjorde på idrott i skolan, när man hade såna här fattiga band typ, så skulle man sätta det. Och sen så var man riktigt snabb och jätteduktig, så hade man ju själv typ så här 8 sådana svansar i byxorna.
Och fick man se ryck då, fick man ta ner den till.
Ja, just det.
Och här får man då inte 150 poäng, man får 30 eller 40 poäng. Det har också varit lite olika information beroende på vilken hemsida jag varit inne på sådär, och kollat.
Det är väl så att reglerna i Muggla Quidditch ändras ganska friskt också år efter år typ. Det är väl en sport under utveckling fortfarande.
Ja, som sagt, om den bildas 2005 så den är 14 år gammal. Den har liksom ingen historik att prata om. Alla sporter utvecklas på det här sättet. Att man hittar det som passar bäst för att göra en så rolig sport som möjligt. Ja. Sen vill man ju såklart att hålla den så lik Quidditch från böckerna som möjligt.
Mm.
Men det är klart att den... Så att det är därför jag försöker vara lite svävande med reglerna. Men det är det här jag har kollat runt lite. Och det här är de generella reglerna i alla fall.
Ja, precis.
Men det som jag läst då är att spelet avslutas när kvicken fångas. Och laget får 30 poäng eller möjligtvis 40. För att... för att den fångade den liksom.
Ja.
Och det är roligt, kvicken, den som är kvicken, alltså människan, får typ brottas tillbaka. Om någon jagar den och författar den så får den försöka avfärda. Den ska inte bara springa ifrån, den får också brottas tillbaka. Och det är nästan lite fusk, för då är liksom... Den har ju två armar, medan den andra bara har egentligen en arm då att försöka ta med.
Det måste ju vara skitsvårt att fånga den.
Ja, jag har sett någonstans att reglerna är då att... I den sidan där de släpps in efter 18 minuter där, efter typ 23 minuter så, nu skulle jag kolla upp det här, förlåt, men det var typ att då måste den ha en arm bakom ryggen och efter ytterligare några minuter så måste den ha båda armar.
Alltså, så okay, att, så det blir lite
det
svårare,
blir lite svårare för den personen, och den blir ju trött också. Liksom.
Ja, jag tänker det också, man måste ju vara svintrött, för de som är sökare jagar ju den hela tiden i så fall. Shit, vilken otacksam uppgift för båda, tänker jag då.
Ja.
Alltså dels så var den som blir jagad av två pass, var hjälp, men också var den som bara, okej, min enda uppgift är att jaga killen med de gula kläderna.
Ja.
Jag tänker, de måste ju vara så sjukt snabba. Jag hade ju inte kunnat vara det, jag är inte snabb.
Nej, jag är för långsam också.
Ja.
Det är ju en sån rolig grej med Muggla Quidditch som jag vet att de själva på något sätt, att alla typer av former och kroppsformer och sådär kan spela Quidditch, för att liksom, men, som slagman så behöver du kanske inte vara så snabb och atletisk sättet. Däremot har du en bra kastarm då. Mm. Så att, sorry för dig att det är kastarmen som spelar roll. Att så här, är du bra på prickar från håll så kan du göra lika mycket skada som slagman, än om du är snabb liksom.
Just det.
Och det finns ju lite regler så där att man måste kasta igenom bollen, man får inte sätta armen igenom.
Nej, just det, just det.
Det tror jag även gäller i Quidditch i böckerna och så där faktiskt.
Mm.
Om jag inte minns fel.
Precis.
Jag har ju sett, vi bor i Göteborg, jag bodde i närheten av Slottsskogen förut, och där finns det ju, jag tror att, vad heter de, Göteborg Gothenburg Griffins väl. Har jag sett tränare där några gånger. Det här var många år sedan nu.
Mm.
Och jag tyckte att det såg väldigt roligt
ut. Vad gulligt det var. Quidditch i slottskogen.
Ja, de tränade där på gräset liksom. Och jag tyckte det såg väldigt roligt ut. Sen gick jag inte fram och pratade eller sådär. Och det blev inte aktuellt att jag sökte mig dit, fast jag sett att de har sökt spelare genom åren. Jag gillar någonstans grejen. Jag vet att du inte är riktigt lika intrigued av mugglar Quidditch.
Nej, alltså jag är väl... Jag känner mig som en mobbare, men jag är väl lite så här... Jag hade väl kunnat tänka mig att sitta och skratta åt dem kanske. Men så här, nej, förlåt alla lyssnare som spelar Quidditch. Klart jag inte skrattar åt det. Men jag tänker väl så här... Jag älskar ju riktig Quidditch så himla mycket. Så jag tror väl att jag hade kanske... Jag hade nog tyckt att det kändes för fattigt liksom. Men som sagt, jag väntar ju på den dagen när det finns riktiga kvastar och riktiga bollar. Då ska jag spela Quidditch. Ja. Och din brinnande jävel vad jag ska spela.
Nej, men jag tycker personligen så här. Och igen så där, jag spelar inte Quidditch. Jag borde kanske inte lite en åsikt om det här. Men jag kan tycka att släpp kvastmomentet.
Absolut.
Och om det är så att man tycker att men det blir för lätt och man får hålla bollen med båda händerna, sätt in en regel om att du bara får ha bollen i en hand.
Mm.
Alltså så här.
Ja, men precis. Du får bara fånga med lyra eller du får, alltså hej och hå, vad det nu är.
Ja. Man kan så här, får du fånga med högra den en gång och vänstra nästa gång, men du får inte göra en tvåhandstagning liksom.
Nej, det är ett sånt sätt som hade kanske försvårat det lite ifall man har två händer fria, men jag tänker det här med att springa, det är så opraktiskt, det här med att springa med käpp.
Ja.
Mellan knäna liksom, ja. Det är skitkonstigt.
Ja, men det tycker jag gör, jag har sett lite filmer, för det finns ju det de kallar för VM och sådär liksom. Jag har sett lite YouTube-klipp från det.
Mm.
Och det är fartfullt, det går ju fort liksom.
Ja, verkligen.
Och många har bottom, men jag kan tyvärr inte komma från den här känslan av att det ser lite fjompigt ut att springa när det sticker ut någonting och man måste ha en hand där nere liksom.
Mm.
Jag hade hellre sett att man bara släppte det momentet, men gjorde det. Ja, men du får max hålla bollen med en hand.
Ja, precis.
För det finns ju liknande. Jag menar, basket har ju såna, det pratade vi lite om innan, att man får inte rulla handen i basket med bollen, för då är det som precis. Att du har fångat den, utan du måste ha det är svårt att förklara i poddform.
Ja, men så här, men det finns, Gustav vevar hej vilt här, försöker förklara, men det finns ju liknande regler i handboll, basket och sådana, rugby också för all del, amerikansk fotboll, sådana regler som man skulle kunna använda sig av i Quidditch utan kvast också.
Det skulle kunna vara att ta du bollen med två händer så har du tre steg, precis som i handboll. Ja, så här, liksom, det finns moment att göra det, men som sagt, då ska jag bara så här. Jag spelar inte Quidditch, jag har aldrig spelat Quidditch.
Nej,
det är inte min uppgift att säga hur de ska spela Quidditch. Nej, det är min åsikt. Är det, här, liksom.
Det var inte meningen att vi skulle uppfinna en ny sport här nu mitt i det här avsnittet.
Nej,
men vi tycker samtidigt, vi ser potential i muggla Quidditch. Något enormt, verkligen. Det har varit jättekul att kunna... Det har varit jättekul om det blev en grej så att fler liksom bara, men vad gör du på fritiden? Nej, men jag spelar Quidditch. Det har varit skitroligt.
Och Snitch? Alltså, drönare har ju haft en jäkla utveckling sista åren.
Ja, det var min idé.
Ja, precis. Det var Lisas idé. Ja. Det vet inte, det visste inte lyssnarna om för du sa det här nu. Jag skulle ge dig cred för det.
Tack.
Lisa sa innan
att... En gul liten drönare.
Ja, precis.
Som körde runt.
Och det måste såklart göras med ett material som är hållbart så att inte det går sönder varje gång. För att då skulle det bli alldeles för dyrt.
Ja.
Men bara det skulle göra att helt plötsligt skulle den kunna surra runt där. Och alltså, det kanske inte skulle fungera till 100% som en gyllene kvick gör i böckerna. Men ännu mer likt att en riktig person behöver springa runt och agera gyllene kvick. Så jag ser väldigt utvecklingspotential för Quidditch med teknologin närmsta åren. Sådär. Och att förhoppningsvis kan den utvecklas ännu mer på det sättet som alla sporter gör.
Mm.
För den växer ju, det är uppenbarligen väldigt många som tycker det är väldigt roligt.
Mm.
Och det spelas landskamper, eller åtminstone kanske inte officiella landskamper, men ändå så här att...
Ja, men ändå uppstyrda system, liksom. Ja, det är jätteroligt.
Vi har åkt till Danmark och spelat matcher och så här, möter precis. Lag från olika ställen. Liksom.
Ja, jätteroligt.
Ja, och i universitet, jag vet att faktiskt Matthew Perry från Vänner var med att finansiera anläggningen av den första permanenta Quidditch-planen.
Varför kunde man tänka sig det så himla mycket?
Ja, men
klart
är
att Chandler gillar Quidditch.
Ja, men han är ju idrottskill också. Han var ju superbra i tennis när han var junior. Han var typ tvåa i USA som 15-åring.
Så jävla sjukt.
Ja, så att liksom...
Så blir han alkis.
Ja, och han har mycket pengar. Så han har råd att hjälpa till med sånt.
Ja.
Och jag, så att jag gillar ju engagemanget. Jag älskar ju det här att folk faktiskt tar sig tid att göra det.
Ja, så. Definitivt. Och det är någonstans det som kommer krävas för att sporten ska bli bättre och roligare också. Så att mer engagemang, även om jag själv kanske inte är så villig att jobba för det.
Det är inte din grej.
Det är inte min grej.
Nej.
Jag sitter hellre här.
Ja.
Och pratar om det.
Ja. Då har vi kommit till vårt nya segment. Veckans Hello.
Ja.
Ja. Och vi har lite aktivt idag inte pratat om en ganska elementär grej i Quidditch. Nämligen den flygande kvasten.
Ja.
Jag vet inte ens, har vi klart att vi har nämnt ordet kvast även när vi pratar om Quidditch. Men, ja. Men det spelas ju på kvastar uppe i luften.
Precis.
Förhäxade kvastar som flyger.
Mm. Mm.
Och det är ju en gammal tradition i liksom, det är inte Rowling som har hittat på att
flygande
kvastar. Liksom. Det vet vi ju här, vi har ju häxorna som flyger till Blåkulla i Sverige och sådär liksom.
Ja, jag tycker det är roligt att hon ändå tog ett element som kvasten just som är så, just att häxor flyger på kvastar, att det är så himla, det är så inkorporerat i vår kultur liksom med... jag ska inte dra det så långt som att säga religion, men om vi snackar om påsken och så vidare. Så, men att det är en kulturell liksom, lite så här sedvänja att man pratar om att liksom, ja, men på skärtorsdagen, eller långfredagen, skärtorsdagen är det man åker till Blåkulla väl? Ja, i alla fall.
Något av det.
Ja, men så här. Och att, man är, och att det har blivit som en grej typ, att man ska säga att det är någon som är en jäkla häxa. Liksom, bara åk till Blåkulla med dig, din...
Ja.
Hagga, typ. Nej, men, ja, nej, så säger man inte. Men, eller jo, eller jag vet inte. Men,
barn, så säger man inte.
Nej, så säger man inte. Men, men ja, ni förstår vad jag menar. Ja. Alltså, det här, idén av häxor på kvastar är ju ganska allmänt vedertagen i, ja, men Europa i alla fall, vad jag vet.
Och det är därför hon har valt det.
Ja, precis.
För att det är så kopplat till... Precis. Kvastar. Och hon nämner även i boken då, Quidditch genom tiderna, att varför gjorde vi i Europa, varför tog inte vi flygande mattor som våra Mellanöstern vänner gjorde och sådär. Och det är för att man kvastar är ett objekt som är väldigt lätt att gömma. Om till exempel en mugglare kommer förbi. Det är ju en matta också kan jag tycka, så det argumentet följer där.
Ja, jo, men kanske inte på samma, inte på samma sätt, tänker jag. Att liksom, har man en kvast utanför, en sopkvast utanför dörren, och nu pratar vi kanske så här 1100-talet.
Ja,
liksom.
Det är sant. Så har man en matta utanför dörren, jag tänkte att man lägger matta på golvet, så är den ju ganska... Det är lite generellt matta på golvet.
Ja, jag tänker så här, men så här, Mellanöstern och orientaliska mattor, så här persiska mattor, det är ju någonstans... Det förknippar man ju någonstans med varandra. Liksom.
Ja,
likaväl som att i en stuga i Storbritannien på 1100-1200-talet hade det inte varit konstigt om det stod en kvast utanför den. Liksom.
Nej, det är sant.
Och just också med häxförföljelser och sådär. Att, ja, men man gick ju ändå någonstans och gömde sig för mugglare. Ja, jag vet inte exakt när Statute of Secrecy...
1692.
Ja, jag tror det. Ja, där någonstans så gick man ju under jorden för gott liksom, med trollkarlsvärlden, och då var ju kvasten en ganska, ändå ett ganska diskret hjälpmedel. Något som var ganska billigt. De flesta har råd med en kvast även ifall man inte har en kvast och så vidare och så vidare.
Och så vidare,
ska ju tilläggas att de första kvastarna var inte speciellt bra.
Nej, det pratas om att stickor på ställen man inte vill ha stickor.
Mm-hmm.
Och att de gick i princip bara att flyga rakt fram en bit över marken sådär, ganska långsamt. En hastighet och rakt fram.
Ganska meningslöst.
Ja. Medans vi har ju då en kvastutveckling genom årtusendet, får man så säga. Där vi till slut når till exempel en Nimbus 2000, som ju är den första kvasten vi... ja, vi har ju lite, vad heter de, clean sweep på engelska och sådär.
Ja, precis. Men, det är lite olika, men...
Ja, men det är Nimbus 2000 som Harry får.
Hans första kvast.
Eller han köper den ju faktiskt själv, vilket ju är... det är konstigt att det är väl McGonagall som helt plötsligt har tillgång till Harrys pengar. Det kan man tycka är konstigt, men... Skitsamma.
Jättemärkligt.
Mm. Ja, det är den första kvasten som Harry får.
Ja.
Som ju då har liksom inbyggda massa förhäxningar för att göra dem bättre. Och förhäxningar kanske är fel ord, men...
Ja, men förtrollningar.
Ja, förtrollningar, ja, precis.
Ja.
Och anti det här och antibroms och vad fan det är.
Ja, det finns jättemycket. Och även på Åskviggen som Harry får senare så är det ju, finns det ju ännu fler finesser. Det är ju verkligen en elitkvast liksom.
Ja, det är ju Nimbus 2000, ska ju vara det nya svarta. Och sen blir det Nimbus 2001 som Draco Malfoy, eller Lucius Malfoy, köper till hela Slytherin-laget för att muta in sin son. Och sen är det Åskviggen som blir nästa serie som blir the shit liksom.
Precis, det är också ett sånt ord som också finns i ett gammalt mytologiskt ord, en Åskvigg. Tror det är att man kan vara lite ute och cykla nu, men så här att en Åskvigg kan också vara en Torsvigg, att ett guden Tor. Så när det åskade så bankade han ner, det var han som bankade ner med sin hammare spetsiga stenar i marken. Och de kunde vara jättestora och jättesmå, men hade man en Åskvigg i fickan så kunde man inte bli träffad av blixten. Var väl en del av vår nordiska mytologi, tror jag.
Jag gjorde en snabb googling här, och det är så här, man trodde att de trängde djupt ner i jorden vid varje åsknedslag.
Ja, precis. Ja, precis.
Och sen under lång tid trängde sig upp i marken och den erbjöd skydd mot till exempel sjukdomar, trolldom och skadedjur bland annat.
Ja, sådär. Ja. Så, att, ja, så det är också ett sånt här, liksom kvasten, att man återanvänder ett gammalt ord som har en liknande innebörd. Tycker jag är jätteroligt. Skitcoolt.
Ja, precis. Sånt är ju hon ändå bra på att få till ibland. Att lägga in den typen av element.
Ja, verkligen, verkligen. Det ser vi genom hela Harry Potter-serien egentligen, att det är inte saker som ploppar upp från ingenstans, utan Stormhatt eller Wolfsbane då, som det heter på engelska, det är ju en gammal enligt gammal sed används mot varulvar exempelvis, och så vidare. Dittan är bra att lägga mot sår för att det är en helande läkört och så vidare. Ja, så det är inte bara J.K. Rowlings hittepå, utan det är faktiskt gamla medicinalväxter och den typen av kunskap som går igen, och det tycker jag är jätteroligt.
Ja, precis. Jag sitter och funderar på om nimbus kommer av något ord också. Nimbus, det finns ju båtar och det är ju en gammal beteckning på något moln och sådär. Jag vet inte om det är att de har valt det av den anledningen.
Det tror jag verkligen. Det är nog ingen tillfällighet.
Nej, det kanske jag borde kollat innan, men det gjorde jag inte. Så att nu sitter jag och funderar. Men ja, hon gör ju så i alla fall.
Ja.
Ja. Så kvastar har ju då en lång, lång historia och använts än idag då av häxor och trollkarlar. Mm. Det beskrivs ju när de ska lära sig att förflytta sin magi, apparate. Mm. Att en del trollkarlar och häxor bryr sig inte som att lära sig det, för att det är för avancerat och att det räcker gott med
att man tar sig med kvast istället.
Man tar sig med kvast. Så att det är ju ett etablerat sätt.
Ja, det är inte bara precis, det är inte bara inom Quidditch, utan även ett färdmedel som är väldigt omtyckt och kulturellt betingat i Storbritannien.
Ja, precis. Mm. Ta kvast till inte stan. Det var allt för idag. Vi har gjort en genomgång av mycket om Quidditch. Det finns som alltid mycket mer att säga.
Det gör det.
Om allt.
Man är lite sugen på att ut och flyga nu nästan.
Väldigt sådär, vi som var på sjätte våningen. Mm. Ska vi chansa?
Nej.
Vi finns som vanligt på Facebook och Instagram. Vi heter Harry Potter-podden överallt. Mm. Vi har harrypotterpodden@gmail.com som mailadress för eventuella frågor och synpunkter och annat.
Mm.
Vi har fått några mail. Vi tänker att vi ska spara ihop lite mail, och så kan vi någon gång göra ett lyssnarfrågeavsnitt till.
Ja, just det.
Vi har fått ett par väldigt intressanta frågor som jag tror inte jag har delat med mig av till dig faktiskt.
Ja. Ni skriver så himla bra frågor. Ja. Vi är alltid tacksamma och stumma av förundran för era reflektioner. Ja. Så
har vi missat med det? Ja, har vi missat någonting viktigt kring Quidditch, så ta det på Facebook.
Ja, vi diskuterar gärna mer Quidditch. Ja. Vi älskar Quidditch.
Ja.
Så bara kör.
Vill ni tala oss till rätta om mugglar Quidditch, gör det också på Facebook-inlägget
kring avsnittet. Ja, övertala oss, för vi behöver träna. Övertala oss att börja spela Quidditch.
Ja, precis. Lycka till, säger jag med det. Men vi är inte omöjliga för någonting.
Det är vi inte. Nej.
Med det så tackar vi för idag.
Det gör
vi. Så hörs vi igen om 2 veckor. Mm. Ha det bra.
Ha det.
Hej.
Hej.